Artikel 3. Reportage. Stockholms drömmar. Ny bok av Carl Kadhammar.
Ett Nobelpalats i slutet av Strandvägen och ett stadshus i ljus granit istället för rött tegel. Ja, det är några idéer som har funnits kring Stockholms arkitektur men som aldrig blev av. Och i en ny bok lyfter journalisten Carl Kadhammar fram de här idéerna och berättar mer om byggplaner, drömmar och visioner som aldrig blivit verklighet. I boken får man ta del av texter om de här byggnaderna, men också bilder där man får se hur de här förslagen skulle sett ut i ett nutida Stockholm. Boken heter Stockholms drömmar, staden som aldrig byggdes, och Carl Kadhammar får börja med att själv berätta om boken.
Idén i korthet handlar om, det är en bok om, om den stad som inte byggdes. Alltså orealiserade planer och byggprojekt för Stockholm som aldrig såg dagens ljus. Det är den enkla sammanfattningen. Men min vinkel är väl lite att jag vill utforska människorna bakom och de drömmar som låg till grund för de här idéerna. För det som har slagit mig när jag arbetat med den här boken är ju att bakom varje byggnad och bakom varje idé finns en människa och allt börjar som en tanke. Så egentligen har hela den här stan byggts upp av olika tankar och idéer och drömmar. Och det är ganska häftigt att staden är ett resultat av de som bor här. Inte bara de som bor här, även andra företag som kommer med förslag och så givetvis. Men det är verkligen liksom en organisk produkt som vi har skapat gemensamt. Och det är lite det som jag vill förmedla med den här boken.
Men kan du berätta, om man öppnar och börjar bläddra i boken, vad ser man, vad finns där?
Ja, nej, men då är det så att jag gillar ju att jobba med jämförelser. Jag har ett Instagram-konto där jag jämför Stockholm förr och nu. Och jag ville på något sätt applicera det greppet även på den här boken. Och det var lite svårt, så jag funderade länge på hur man skulle göra där. Men det som jag har lyckats få till nu med hjälp av en god vän som också är en Stockholms historieentusiast är att jag har tagit foton på platsen så som den ser ut idag, och så har min vän och kollega då, kan man kalla det för, Martin Norlin, gjort renderingar eller animationer av de här orealiserade byggplanerna och fört in dem i fotografierna. Så man får alltså ett fotorealistiskt illustration av hur den här platsen hade kunnat se ut om de här ibland väldigt sensationella planerna hade blivit verklighet.
Och då blir det ju ett lite annorlunda Stockholm. Det dyker upp skyskrapor i city som inte hade funnits. Och vi ska säga det, du och jag sitter ju nära din arbetsplats, det är ju Radiohuset. Mm. Och vi sitter i en liten park som ligger, eller ett grönområde som ligger mellan Radiohuset och Berwaldhallen. Och du pekade rakt bort mot Djurgården här och sa redan då att nej, men här skulle det stått en byggnad. Vad var det för något?
Ja, men precis. Alltså precis här där vi sitter bredvid oss i det som kallas Nobelparken. Där föreslog arkitekten Ferdinand Boberg i början av 1900-talet, som var en av sin tids absolut största arkitekter. Han föreslog att man skulle uppföra ett Nobelpalats där. Och det var en väldigt speciell, stor, monumental byggnad som på ritningarna ser väldigt udda ut. Det är en slags konstig nästan kombination, någon slags korsbefruktning nästan av en aztekisk pyramid om du ser framför en sån, och någon slags nästan buddhistisk tempel. Alltså det är en väldigt exotisk och väldigt stor byggnad som skulle ligga här på kullen alldeles intill oss i slutet av Strandvägen, kan man säga. Och där skulle då Nobelprisen delas ut, var tanken. Så den skulle byggas för Nobelstiftelsen. Den här byggnaden då, på grund av, får man väl säga, sitt väldigt speciella utseende, blev den väldigt kritiserad i sin samtid. Bland annat hans Bobergs kollega Ragnar Östberg, som också var en av tidens stora arkitekter, var väldigt kritisk. Och han skrev tidningsinlagor där han just tryckte på det här konstiga, exotiska utseendet som kanske inte riktigt passade in. Det var ju liksom en nationalromantisk era trots allt det här. Och även i pressen i övrigt så sågades de här ritningarna. Och det ledde sen till, också på grund av budgetära problem, att det här byggnaden aldrig blev av. Men Idén om att ha det som Nobelstiftelsen kallar en förvaltningslokal jämte högtidssal, den ambitionen fanns kvar i Nobelstiftelsens stadgar. Och 100 år senare tog man ju faktiskt beslut om att börja projektera för det här Nobelcenter, som också blev väldigt kritiserat på Blasieholmen. Byggdes inte heller där, men nu ska det ju faktiskt bli av vid Slussen, om jag förstår det rätt, så småningom. Så att det här är en 100 år lång kronologi som började där med Ferdinand Boberg för 100 år sedan. Så det är en ganska intressant historia faktiskt.
Du nämnde Ragnar Östberg. Mm. Många förknippar honom med Stadshuset. Och i din bok så har du ett avsnitt om Stadshuset och en bild som, ja, där Ragnar Östberg har skapat, det ser lite ut som Stadshuset ser ut idag, fast ändå inte. Kan inte du beskriva hur den här bilden ser ut, hur han hade tänkt från början?
Absolut. Nej, men så det här är ju faktiskt då det vinnande förslaget som staden ville bygga. Och det förslaget, byggnaden kallade då Ragnar Östberg för Mälardrott. Och det var en, ja, som du säger, till stora delar en byggnad som påminner ändå om dagens stadshus. Det är, står på samma plats. Det är ett högt torn i hörnet mot vattnet. Men den här byggnaden skulle vara i granit. Den är liksom lite mer gråbeige i fasaden. Och tornet är lite knubbigare och lite kortare på något sätt. Den har liksom lite andra proportioner. Inte alls kan jag i alla fall tycka lika pampigt som det stadshus som faktiskt byggdes. Men det här, det fascinerande är alltså att det här förslaget var det som vann den här tävlingen som stan utlyste.
Och varför blev det inte det här då?
Det är en väldigt spännande och ganska krånglig historia, men den är värd att berätta i korta ordalag. Det var nämligen så att på den tiden så var alltså den beslutsfattande delen av staden och verkställarna var mer ihoptvinnade. Alltså kommunfullmäktige som vi kallar idag och tingsrätten som vi kallar idag, de var egentligen samma institution eller samma myndighet typ. Det här var lite luddigt även för den tidens beslutsfattare, så att det fanns idéer om att sära på de här. Och när man då beslutade att uppföra det här nya då stads- och rådhuset som man kallade det för, då insåg man att okej, ska vi göra det här riktigt pampigt och liksom en högtidssal där vi kan bjuda in gäster och sådär, då kan vi inte ha liksom häkten och fängelseceller och så i samma hus. Det hade funkat tidigare på liksom 1600, 1700, 1800-talet, men i takt med att Stockholm växte som stad och globaliseringen och allt fler gäster och så tyckte man inte riktigt att det var värdigt. Så då kom det en motion som faktiskt föreslog att man skulle separera de här två byggnaderna och man skulle uppföra dels ett kommunhus då, alltså stadshuset, och ett rådhus, tingsrätten. Och det var när man gjorde det, det ledde också till en massa budgetära problem för staden var inte superrik på den här tiden och det blev väldigt krångligt allting, bygget gick i stå. Men då fick Ragnar Östberg, som alltså hade vunnit den här tävlingen, han fick uppdrag att rita stadshuset medan han som kom tvåa fick rita rådhuset.
Och båda på Kungsholmen, eller hur?
Båda på Kungsholmen, precis. Men rådhuset då lite högre upp intill det polishus som jag tror redan fanns där, om jag inte missminner mig helt. Så då, han som kom tvåa då, han fick rita rådhuset och han hette ju då Carl Westman. Rådhuset kom att se ut ganska mycket som hans förslag för stadshus hade sett ut, det som kom tvåa. Medan Ragnar Östberg tvingades tänka om lite av just budgetära skäl och av det faktum att han kanske inte hade en supertydlig plan från början. Det var mer en organisk process med att bygga hus på den tiden. Han hade ju sitt kontor på byggarbetsplatsen och modifierade det här projektet under tiden det byggdes. Så han bytte ut graniten mot tegel. Han stuvade om proportionerna ganska mycket även när vissa delar av huset hade börjat byggas. De fick flytta en vägg 10 meter vid ett tillfälle när den väl hade byggts. Vilket inte kan ha varit särskilt populärt, kan man föreställa sig. Men han tweakade det här ganska mycket kan man säga, och när tornet fortfarande höll på att byggas så visste han fortfarande inte hur det skulle avslutas upp till. Och det var också en följetong i pressen. Man diskuterade olika alternativ där. Men till slut bestämde sig Ragnar Östberg för att 3 kronor skulle pryda. Lite som en hommage till det gamla slottet 3 kronor. Och så blev det.
Det är svårt att föreställa sig idag att en arkitekt kan sitta och rita medans någonting byggs.
Verkligen.
Ja.
Det är faktiskt en häftig aspekt med det här bygget. Och det finns också skrivet i Ragnar Östbergs dagboksanteckningar från den här tiden att det finns ett engelskt ordspråk som är alltför omsatt i praktiken i vår tid. Time is money. Min övertygelse är att tidens brådska är tidens värsta fiende, skriver Ragnar Östberg. Så det är fascinerande hur han verkligen stod i en brytpunkt eller en skärningspunkt mellan den gamla tidens skola där allting fick ta sin tid, om man ska hårdra det, och den nya liksom funktionalismens tidvarv som var i analkande. Och han stod verkligen med ett ben i varje där och såg de här förändringens vindar och verkar ha varit ganska skeptisk till det. Mm.